God morgon. Härligt att se er alla här till den första gudstjänsten på det här sättet på året. Vi hade ju en nyårsbön, klipper det. Vi testar en liten stund till. Det är ju så här nämligen att 5G-masten är inkopplad här i närheten numera. Och den stör våra trådlösa system. Så att om det är så att det skrapar eller klipper eller så kan vi behöva gå över till sladdmikrofon här om ett tag. Om det blir för störande, då får du vinka. Att leva i en gudstjänstfirande gemenskap som träffas på det här sättet varje vecka. Det är ju en fantastiskt viktig del utav att vara en församling. Och nu har 2022 blivit 2023. Och det är ju alltid en fantastisk möjlighet i ett nytt år att ta ut en slags ny riktning. Det gör på många sätt i livet. Och även i det andliga livet har vi möjlighet att göra det. Och vi kan ju glädja oss över att få tillhöra en gemenskap som är centrerad kring Jesus med allt vad det innebär. Och vi kan glädja oss över att de goda nyheterna precis har blivit predikade över hela jorden. Att det är en frälsare född. Att det är en ny tid som vi får leva i med att förkunna att Guds son har kommit till världen. Och det gör all skillnad. Och vi kan glädja oss åt i starten på det här nya året att Guds hela frälsande kraft bor i våran gemenskap. Är det alldeles förstörande? Nej. På Jesu liv och tjänst. Jag byter. Jag får hålla mig begränsad av sladden istället. Men få lite flyt och inte behöva lyssna efter om det klipper och stör och så här. Det är ju bättre. När vi tittar på vår egen församling i början av ett nytt år så ser vi att vi har mycket att glädjas åt. Vi ser människor få sina liv förvandlade. Vi får regelbundet öppna dopgraven och döpa människor till Kristus. Och det är fantastiskt. Vi ser människor bli burna och helade av Guds kraft emellanåt. Vi ser hur Guds omsorg blir synlig i hur vi får bära varandras bördor. Hur vi får sträcka ut handen i samhället som vi gjorde med julkassar. Och se hur det betyder enormt mycket för människor som inte känner Jesus. Att det finns en församling här som tänker på dem. Allt det här är ju ett äkta uttryck för Guds rike och det kan vi glädjas åt. Men sen kan vi snabbt konstatera att vi skulle vilja se så mycket mer av det här. Vi vill ju, som vi säger i våran vision, vi vill ju vara en växande gemenskap. Och det finns ju många olika sätt att växa på. Vi kanske automatiskt tänker på någon slags numerär växt, att vi blir fler som tillhör församlingen. Och det är ju ett sätt att växa. Men vi skulle ju också vilja se Guds övernaturliga kraft ibland oss genom att vi växer genom att vandra med anden och se Guds kraft verksam i våran vardag. Vi vill ju också växa genom att fördjupas i våran gudsrelation och växa i kunskap och tro och tjänande och givande. Och de sakerna tänker vi att vi ska sätta fokus på idag. För hur kommer vi dit? Att vi ännu mer är den församling som vi längtar efter att vara? Jo, det gör vi ju genom att du och jag som enskilda lemmar i den här församlingskroppen fördjupas och växer. Eftersom det är vi som utgör församlingen tillsammans och formar den här gemenskapen så förändras ju församlingen genom att du och jag förändras. Vill vi se en församling som fördjupas i allt som hör till det kristna livet så går det ju tillbaka till mig själv. Ja, men hur kan jag gå djupare med Gud? Hur kan jag växa i kunskap och tro och tjänande och givande och lärjungaskap? Och det här nya året är ett jättebra tillfälle att ta ut en sån ny riktning. För det sker inte av sig självt. Men risken är ju då, när man gör det, att det blir någon slags nyårslöfteskänsla över det hela. Att vi sätter upp en jättehög ribba som vi sen tänker att det här ska jag leva upp till. Jag ska läsa Bibeln så här mycket, jag ska be så här mycket, jag ska ge så här mycket och så vidare. Och så blir det bara ett dåligt samvete som hänger över mig och som snarare får motsatt effekt än att få mig att längta efter att gå djupare med Gud. Så därför finns det ju inget mått på hur mycket ska vi be? Eller hur mycket ska vi ge? Eller hur mycket ska vi läsa Bibeln? Eller alla de här grundläggande sakerna som hjälper oss att växa när vi formar goda vanor kring det i våra liv. Utan svaret, det kristna svaret på det är ju alltid mer. För att gå djupare med Gud så behöver vi växa åt rätt håll. Och då bör ju vårat sikte, vår ambition på alla områden som hjälper oss att fördjupas och växa, det behöver ju vara mer. Man kan ju tycka att det är en självklarhet, att det skulle vara det, att man som kristen läser Bibeln. Men vi har ju konstaterat ett antal gånger att det inte är det. Att vi i undersökning efter undersökning ser ett minskat läsande av skriften bland kristna och även bland trogna kyrkobesökare. Och man kan ju fundera på varför det är så och hur det har blivit så. Men vi behöver ju ställa raka frågor till oss själva i det här. Ja, men på vilket sätt umgås jag med Bibeln som Guds ord? Är den min rättesnöre? Är den min vägvisare i livet? På vilket sätt präglas jag av det Gud har sagt i Bibeln? För om vi inte lever med det och fyller oss med det som är Guds givna ord till oss, hur ska vi då kunna uppfatta vad han säger till oss i våran vardag? Eller litar vi bara på att andra ska förklara det för oss? Det fanns ju en tid i kyrkans historia, en lång tid, när alla predikningar var på ett språk som majoriteten av människorna som satt där inte förstod. Men på något sätt litade man ändå på att prästen som talade latin, som ingen talade i bänkarna, han förmedlade Guds ord till dem på något sätt och förkunnade det som behövde förkunnas. Men det fanns inget eget ansvar att läsa Bibeln och på så sätt fördjupa sin relation till Gud. Och så hände ju någonting fantastiskt när Bibeln började översättas på människors egna språk och man kunde läsa själv. Och vi lever ju i en tradition där man var läsare i väckelserörelserna, där det var otroligt viktigt att fråga sig, ja, men vad står det skrivet egentligen? För det hjälper ju mig som enskild troende att avgöra vad som är sund undervisning och inte. Det hjälper mig att förstå hur Gud verkar genom att läsa om hur han har verkat i historien. Det hjälper mig att uppfatta hans röst i min vardag när jag är bekant med och vet vad Gud säger i sitt ord. Så därför är det ju otroligt avgörande för din och min andliga utveckling att vi själva har en relation till skriften och lever våra liv utifrån det som är Guds eviga principer. Så svaret på hur mycket ska vi läsa Bibeln under 2023? Det är ju mer. Läs mer än vad du gjorde under 2022. Forma goda vanor i ditt liv som kan innebära att Guds ord får större plats i ditt liv. Där du kan hitta en tid som är enkel och som du kan leva upp till. Som inte är en för hög ribba, men där du drivs av en längtan att jag vill förstå mer. Jag vill tränga djupare in i det som Gud säger i sitt ord. Det finns ju fantastiskt bra hjälpmedel till det här också. Vi lever ju i en tid när det spottas ur olika saker i form av appar och internetsidor och andaktsböcker och så vidare som vi kan dra nytta av när vi formar såna här vanor. Jag har några olika andaktsböcker som jag återkommer till i lite olika perioder som hjälper mig att både följa skriften och läsa den och ha en vana av att fylla mig med det här. Hur ser ditt andaktsliv ut? På vilket sätt läser du Bibeln? Finns det någonting som du kan välja, något steg som du kan ta som innebär att under 2023 så läser du mer? Minst lika avgörande för hur vi förhåller oss till våran far i himlen är ju bönen. Vad är bönen för oss? Är det det levande samtalet med våran pappa i himlen? Som gör att vi ständigt håller oss nära honom? Eller är det någonting annat? Är det någonting som vi förknippar med dåligt samvete eller förknippar med att det här är svårt, jag får aldrig till det här? Men det kristna livet är ju i grund och botten relation. Och bönen och kommunikationen är ju alltid en central del av alla relationer. Så en nära relation utan att leva i bönen är ju en omöjlighet. Jakob säger i sitt brev, ja men ni har inte för ni ber inte. Och det här gäller ju både oss som gemenskap och oss som enskilda individer. Och Gud längtar efter att få dela sitt hjärta med oss. Och bön handlar ju inte om att rabbla en massa ord och bocka av att nu har jag gjort det jag ska göra som kristen. Utan det handlar ju om att stänga ut allting annat för en liten stund, kanske bara för några minuter, och lyssna till vad säger Gud till mig den här dagen, den här veckan, det här året. Hur ofta samtalar du med Gud i din vardag? Hur ofta deltar du i bönesamlingar när det finns tillfälle för det? Vi har en ekumenisk bönevecka som börjar nästa helg. Där det kommer vara bön i de olika kyrkorna varje förmiddag. Och det kommer vara lite extra samlingar på kvällar. Gör vi plats för att delta i det? Eller tänker vi att bön det är någonting som andra kristna gör? Inte jag. Om du aldrig har varit med på en bönesamling i kyrkan eller tagit ett särskilt initiativ där du tänker att ja, men under den här veckan ska jag be lite extra eller vad det nu kan vara, så vill jag uppmuntra dig att gör det under 2023. Har du aldrig provat att fasta någon gång? Som är en kristen praktik som har funnits med i kyrkans historia ända från start. Och som Jesus säger om det, när ni fastar, inte om. Utan när ni fastar, då ska ni göra så här. Det finns ju ett djup i fastan, i att avstå från behov som vi egentligen har. Som visar både Gud och mig själv och den andliga verkligheten att jag menar allvar med min bön och med mitt fördolda liv med honom. Har du aldrig gjort det? Kanske det är dags att testa det under det här året. Har du aldrig varit på retreat i någon form? Så kanske det är en otroligt bra möjlighet till att komma djupare i bönen och lyssnandet och avskildheten under 2023. Det händer någonting när vi drar oss undan och vi ser i Jesu liv att det här gör ju han gång på gång. Det står mellan nästan varje berättelse på vissa ställen så står det, och då drog Jesus sig undan för att be. Om han var beroende av att leva i den typen av relation till sin fader i himlen, hur mycket mer är då inte du och jag det? Kan 2023 vara ett år när du provar någonting utav detta som du inte har gjort innan? Att tjäna i församlingen och i sin omgivning, det är ju en grundläggande kristen livsstil. Den som vill vara stor ibland er ska vara de andras tjänare, säger Jesus. Den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och så visar han vad han menar med det genom att tvätta lärjungarnas fötter. Och säga, så här har jag visat er ett exempel. Det är så här ni ska leva era liv. Och ingen församling fungerar utan människors osjälviska tjänande. Och människor kan upptäcka vem Gud är i deras liv när vi osjälviskt tjänar dem och pekar på att det här gör ju jag för att jag tror på en Gud som älskar dig och bryr sig om dig. Och det här är ett uttryck för det. Att överlåta sitt liv till att tjäna Gud och andra människor, det är ju att växa i att följa Jesus. Så hur mycket ska vi tjäna under 2023? Mer än vad vi har gjort innan. När vi tillhör Kristus så tillhör vi också alla andra som tillhör Kristus. För det kristna livet är tänkt att levas i gemenskap. Och det är otroligt svårt att fördjupas och växa i det som hör till det kristna livet utan att göra det tillsammans med andra. Allt det som det handlar om att forma en kristuslik karaktär, det kan inte göras i en isoleringscell. Det är helt omöjligt att utveckla en hel del av de karaktärsdragen som fanns hos Jesus och som han vill forma i dig och mig utan att vi gör det i relation till andra människor. Så att medvetet ställa sig i en gemenskap för att formas av den på olika sätt, det är otroligt viktigt för våran andliga utveckling. Och det innebär ju att vi gör den här tiden varje vecka till en viktig tid. Ja, men här, det här har jag satt undan för att jag vill ställa mig i gemenskap med andra troende människor. För att läsa Bibeln tillsammans med dem. För även om jag vill göra det på egen hand så är det ingen lätt bok att förstå. Utan vi behöver läsa tillsammans och tänka tillsammans och förstå tillsammans. Vi behöver formas i bönen tillsammans. Och det styrker min tro när jag får höra era böner och tvärtom. Samma sak är ju sant om den lilla gruppen. Där det händer en massa saker som inte kan hända i den stora gemenskapen i gudstjänsten. Där vi delar varandras liv på ett annat sätt. Där vi kan bära varandras bördor och formas av varandra. Tränas i de andliga gåvorna som vi längtar efter att få se mer uttryck av. Det sker ju i den lilla gruppen. Och det här kan inte ersätta varandra, utan att dela varandras liv och slipas mot varandra, det behövs i både den lilla gruppen och den stora gudstjänsten för. Sen tänker jag att vi har tappat bort någonting väldigt viktigt också i våran individualiserade kultur där vi så gärna vill vara våran egen herre. Att vi har tappat bort möjligheten att tala in i varandras liv. Och för att utvecklas andligt så behöver vi minst en person som jag har gett tillåtelse att prata in i mitt liv. Och jag har flera sådana som jag har uttalat, bett om att ja, men jag vill att du ska säga saker in i mitt liv. Både av uppmuntran men också av korrigering ibland. Ja, men har du tänkt på det här? Det här kanske inte alltid blir bra när du gör så här. Eller som man har gett tillåtelse att fråga om hur går det med det där som jag vet att du kämpar med? Har du någon sån person i ditt liv som du har gett tillåtelse? Det är inget man tar i varandras liv, utan det är någonting som vi ger till varandra. Har du någon sån person som har tillåtelse att tala in i ditt liv och säga, hur går det med det här? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Kan vi stå tillsammans i att kämpa kampen mot det här som du känner dig bunden av men vill bli fri ifrån? Eller vad det nu kan vara. Om du inte redan har det, kan 2023 bli ett år där du ber över och funderar på vem skulle det kunna vara? Hur mycket ska vi dela varandras liv under 2023? Mer än vad vi har gjort innan, för då växer vi. Att vara lärjunge och följa Jesus är ju inte en process som slutar med att man bara är mottagare hela tiden. Utan processen med att växa andligt måste någonstans byta fokus från mig själv till andra. Det finns ett tak för den andliga mognaden och växten. Hur långt vi kan växa och mogna så länge man inte har börjat ta sig an andra människor. och har fokus på att ge vidare och gå med någon annan som jag kan hjälpa och vara en förebild för i sikte att forma lärjungar. I Hebreerbrevet så skriver författaren: ni borde själva vara lärare i tron vid det här laget, men istället har ni återgått till att behöva någon som lär er grunderna i tron. Och vi är ju formade av en kyrkokultur och ett sätt att vara församling där vi har gjort väldigt stor del av församlingskroppen till mottagare av saker. Och där man är formad av en kultur där majoriteten är mottagare och är inställda på att vara mottagare. Men det händer någonting annat när du och jag börjar ta oss an andra människor och medvetet förstår att det är vad Gud vill. Du kan bara växa till en viss punkt innan du fastnar i ett kretslopp där du själv är centrum och där man ältar grunderna i tron och blir kvar i att vara mottagare istället för att vara lärare i tron. Vem kan du ta dig an och vägleda? Och det kanske, den tanken kanske får alldeles för många av oss att tänka, men det kan inte jag göra. Jag kan inte leda någon annan. Det är ju det som de anställda gör. Eller de som tar riktigt seriöst på det kristna livet. Eller vad man nu tänker. Och då skulle jag vilja säga till dig att det har du säkert redan gjort. Nästan alla människor är redan ledare på något sätt i Guds rike. Är du förälder så utövar du redan ett andligt ledarskap över dina barn. Eller far och morförälder över både barn och barnbarn. Eller för dina vänner som kanske finns med i samma smågrupp som dig och som ser upp till dig och lyssnar på dig även fast du inte har förstått det. Eller vad det nu kan vara. Det här läcker redan ut ur ditt liv på en massa olika sätt. Men att medvetet ta sig an det och jobba med det och tänka, det här vill jag växa i. Jag vill ta mig an andra människor mer. Kroka arm och säga, gå med mig en stund. Jag har gått länge med Jesus och vi kan gå tillsammans en bit av vägen. Det gör att också du växer. Vem kan du ta dig an under 2023 mer? Det här kan ju också bli överväldigande när man tänker att oj, ska jag växa mer i det här och det här och det här och det här? Och jag skulle bara vilja skicka med innan jag släpper upp Lennart som får ta det sista området att välj någonting utav det här. Det kristna livet är ju tänkt att formas och fördjupas under ett helt liv. Så allting behöver inte ske under 2023. Utan välj något steg som du tänker, det här vill jag ta under det närmaste året för att fördjupas på något av de här områdena. Och låt det bli din bön och din målsättning under det här året. Och fråga varandra. I era smågrupper eller i era familjer. Men vad tänker du när du hör det här? Finns det någon ny vana som du skulle kunna forma? Och det fantastiskt fina med nya goda vanor är ju att det är ju också det bästa sättet att ersätta dåliga vanor som vi har. Och som vi ofta funderar på och tänker, jag skulle egentligen vilja scrolla mindre på min mobil varje dag än vad jag gör. Jag skulle vilja ägna mig mindre åt den här meningslösa aktiviteten som jag egentligen känner bara dränerar mig och fyller mig med tomhet. Men som jag ändå gör av vana hela tiden. Det bästa sättet att bryta en sån vana det är att ersätta det med en god vana. Där du istället kan välja, men jag tar några minuter extra det här året och läser Bibeln varje dag eller varje vecka på den här tidpunkten eller vad det än kan vara. Men håll det enkelt och låt det få bli någonting som drivs av längtan för att du vill ha tag i mer. Ett sista sånt område som vi tänkte utmana oss själva i idag, det är vårt givande. Och då ska jag lämna över till Lennart Hambre så får han ta oss med i det.
Du kan ta fram det med en gång. Och då vill jag understryka att vi som församlingsledning, vi har väldigt stor respekt för att vi har i grunden olika förutsättningar när det gäller vårt givande ekonomiskt. Därför att vi har olika medel att förvalta, och det är utifrån det vi har vi är kallade att ge. Och det viktigaste som Bibeln alltid betonar när det gäller givande av det vi har att förvalta, det är att vi ger utifrån våra hjärtan och den tjänst vi har utifrån vad vi befinner oss i relation till Herren. Och jag vill bara leverera fyra enkla påminnelser idag som Paulus tar upp i Andra Korinthierbrevet. Andra Korinthierbrevet kapitel 8 och kapitel 9 handlar i grunden väldigt mycket om ett tänk när det gäller givande. Och i kapitel 8, vers 11 och 12 säger Paulus så här till församlingen i Korinth: fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan, allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte utifrån vad han inte har. Det är väl bra. Vi kommer aldrig bedömas utifrån det vi inte har. Inte på något område. Utan vi är kallade att ge av det vi har. Ingen kommer att kräva, inte Herren själv ens, kommer att kräva någonting av dig som du inte har. Alltså säger Bibeln, bygg inga orealistiska givande modeller och ambitioner. Ge av det du har. Och du som inte har gett tidigare, börja ge av det du har. Upptäck Guds välsignelse över ditt liv. Det handlar ju ytterst om vårt förvaltarskap. Alltså Bibeln talar inte så mycket om hur mycket vi ger eller vad vi ger, utan Bibeln talar egentligen mest om hur förvaltar vi det vi har fått och inget annat. Tänk på änkans skärv. Det var Jesus väldigt tydlig med, att det handlar om det hon hade och hennes hjärta. Det andra i det här textsammanhanget som Paulus tar upp i kapitel 9 följande: egentligen är det onödigt att jag skriver till er som er om hjälpen till de heliga. Jag känner ju er goda vilja, och inför makedonierna skryter jag med er och säger att Akaja har förberett sig sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta här. Men jag har skickat bröderna för att det som jag sagt om er i det här sammanhanget inte ska framstå som tomt skryt, och för att ni ska visa er redo så som jag sa. Annars får jag, för att inte tala om er själva, stå där med skam i den här saken om några makedonier följer med mig och finner att ni inte är förberedda. Därför har jag ansett det nödvändigt att be bröderna resa till er i förväg och redan nu ordna med den rikliga gåvan som ni har utlovat, så att den kan ligga färdig och visa att ni ger rikligt och inte motvilligt. Det var genomtänkt det de höll på med. Det var förberett. Det var inte en tillfällig nyck. En känsla som uppstod. Vi ska nog ge lite mer. Utan det var genomtänkt, det var planerat, det var systematiskt. Och därför vill vi uppmuntra varandra att ge systematiskt i vårt givande. Och inte låta känslorna styra i första hand. Ge med övertygelse, beslutsamt, i lydnad. Guds folk behöver ordning och reda i sina plånböcker. Ja visst. Be Gud om disciplin i ditt givande. Ge systematiskt. Ge med eftertanke. Ge allt ifrån vad du har att ge. Och sen några verser till i samma kapitel. Kom ihåg, det som, den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, till Gud älskar en glad givare. Gud förmå ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Ge med välsignelse. Det framstår som att snålhet är inte ett begrepp som är premierat i Guds rike. Bibeln talar om självbehärskning, om disciplin, om förnöjsamhet, det är goda dygder alltihopa. Men snålhet är ingen välsignelse, varken i våra privata liv eller i församlingens liv. Gud vill ge församlingen i överflöd så att vi kan utbreda Guds rike åt alla håll. Ge med välsignelse. Sådd och skörd hör samman, säger Paulus i Korinthierbrevet. Och sen slutligt, ge med glädje. Andens frukt är glädje. Det är viktigt att givandet är ett resultat av att vi överlåtit oss till Gud och att han får utföra sitt verk i våra liv. Att det är han det beror på ytterst. Givandet handlar ytterst om vad Gud får göra i våra liv. Vi har i vårt samhälle och runt omkring oss just nu ett ganska starkt fokus på att det är ekonomiskt tufft. Det är stark inflation. Det är prisstegringar på en rad olika områden. Och vi har gemensam respekt för att människor också i vår gemenskap drabbas av jättetuffa elräkningar just nu. Jag menar, det är en realitet som vi har att brottas med. Men när du ger med glädje trots allt så får vi del av Guds välsignelse. Och vi skapar förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna förverkliga de visioner, de drömmar, den inriktning som vi står för som församling. Och därför tänker jag att det också är bra att vi är konkreta och praktiska i det här med givandet. Ni som är makar, prata med varandra om det här. Hur ser du på det här? Hur ser jag på det här? Hur ska vi göra under det här året? Kan vi öka vårt givande lite grann månad för månad systematiskt? Och du som lever ensam, ta med det här i din hemgrupp i samtal. Bed för det personligen. Fundera över på vilket sätt kan jag vara med och bära en del av det ansvar som jag har i vår gemenskap. Och den som aldrig gett systematiskt förut, Börja någonstans. Börja och ta en del av det du redan har och ge månad för månad, vecka efter vecka och se vilken välsignelse det kommer att ge över ditt liv. Var systematisk i ditt givande, var konkret, var praktisk. Och det finns en andlig välsignelse i att praktisera det vi ofta talar om i våra sammanhang. Och kom ihåg, vi som församlingsledning som tillsammans måste leda och bära det gemensamma ekonomiska ansvaret för våra räkenskaper. Vi har stor respekt för att vi har olika förutsättningar på det här området. Så du ger av det du har och du ger systematiskt och du är praktisk. Det vill vi uppmuntra varandra till under 2023. Vi ber tillsammans.